Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag sov 18 timmar i natt.
Yeah. Det är mer, det är liksom mer än det var ju det, 3/4 av ett dygn.
Jo,
det,
jag överdriver inte heller.
Nej, nej, nej.
Alltså jag somnar 16 och vaknar 9. Visst är det 18 timmar?
Vem orkar göra den matten? Det får någon annan hålla på med.
Och alltså, ja, det är som att jag nästan inte känner mig själv. För att jag tycker att jag är så duktig på att känna in och lyssna på kroppen. Men det är som att jag hamnar hela tiden i att jag...
blir helt fuckad.
Ja.
Det är helt rätt, Lisa. Du känner efter hela tiden.
Ja.
Och sen står du helt plötsligt ändå där. Helt fuckad.
Jag tycker också själv att jag är en person som så här, står ut med grejer.
Jo, men okej, okay, det är ju det som är ditt problem. Så du har stått ut för länge så att du har kollapsat så många gånger.
Ja, men...
att din nivå är i botten.
Ja.
Du klarar ingenting. Du har helt tagit bort stressstålighet. Alltså allt det är bara borta. Det finns inte för dig.
Alltså, jag skäms ju typ. För jag var på akuten igår. För att jag har haft problem, eller jag har problem med hjärtat. Eller vad det nu är.
Du har gjort olika testerna och de säger ja, det är inte bara medicinen.
Exakt, jag har för högt blodtryck. Så har de sagt på vårdcentralen att jag har för stort hjärta. Det har varit en sanning de har sagt till mig. Så jag får inte äta salt, jag ska träna mer och vad det nu är. Och så har de sagt
du har verkligen fått samma diagnos som gubbar får ju när det är
så. Ja, de sa att du är väldigt ung.
Sluta äta bacon varje dag.
Ja, jag fick samma som morfar fick när jag var 85. Det är det jag har fått från vårdcentralen. Och de var ju också lite oroliga när jag var där sist. Det är mycket röda siffror när vi har tagit det här blodtrycket som jag gjorde då i 24 timmar. Har du ont nu i hjärtat? De kollade på
är
mig
du på
som
väg
att,
in i hjärtinfarkten?
Ja, som att säga, har du inte ont nu? Jag bara, nej, det är ingen fara. Okej, och indirekt om du får ont, säger de. Och det här var ju då typ 3 månader sedan, i början på december någon gång, har jag för mig. What do I know about time?
Det är så jävla svårt att veta vad som är allvarligt och inte. Därför att det är som att de på vårdcentralen kan inte säga till dig, ja, det är inte så jätteallvarligt, troligtvis kommer du aldrig få problem. För om du får problem så vågar de inte ha sagt det.
Exakt. Alltså, för man har ju skräckhistorier när de har sagt på sjukhus, de hittar inte det där och de sa aldrig det där. Och så de säger ju hellre
såklart. Ja, och de vill inte vara ansvariga även om det inte hamnar i tidningen, så vill de inte
exakt.
En kvinna låg hemma och dog.
Verkligen. Och så nu har jag haft ont då i 3 dagar. Svidande känsla som känns typ som håll när man springer, fast i hjärtat då, har jag tyckt. Men känt att det här går nog över. Och sen så en kväll så googlade jag, och det ska man ju aldrig, men det gjorde jag, och då var det ju bara och in. Om du har haft ont i mer än 15 minuter, ska du okay.
Men har det varit ihållande eller har det kommit och gått?
Alltså jag skulle vilja säga att varje gång jag har tänkt på det har jag känt det. Vilket också är en indikation på att det kan vara psykiskt. Så jag tycker det är svårt. Alltså, det är svårt. Vad är ångest? Vad är liksom så? Så ringde jag 1177 och sa, ska jag höra av mig på måndag till vårdcentralen igen och de kan kolla på det, eller ska jag åka in? Men då sa hon ju åk in direkt, för att de vågar
vill inte
säga något
samvete,
annat. Så då åker jag in till akuten, sitter där någon timme, får komma in, träffa jättetrevliga sköterskor och läkare. Och då för första gången så röntgar de med någon sån stav. Jag får liksom klä av mig helt mot en stackars 22-årig liten studenttjej som jag tror också kände igen mig, för hon var alltså helt, hon hade så hög puls och kunde knappt prata.
Hon behövde själv läggas in.
Ja, verkligen. Så jag fick dra ner liksom så att mina bazungas var helt i vädret, och så var det liksom en 45-årig läkare man som skulle hjälpa henne, hon skulle göra. Det var väldigt speciellt. Så att jag får ju då vara mamma till båda och bara säga, det här är inget problem, och det är lite konstigt att man är där.
Alltså
det...
Alltså kan du sluta prata om en situation det är i? Kan du vara mamma test? Det kan inte det.
Nej.
Det är lite konstigt att man har bröna framme, men det går bra, alla mår bra och Jesus älskar oss. Alltså du, kan inte.
Nej, jag fick också klappa henne för hon fick inte ur ett ord.
Du har ju också så jävla, alltså, du tycker det är mer pinsamt att det är jobbig stämning där inne och ingen säger något. Ja, det är det som driver det hela tiden, att jag måste säga det. Och grejen är,
så vi kan
jag tror, ibland tror jag att du säger fast ingen annan har känt det.
Mm, så är det.
För du har ju extra tentakler. Du berättar för dem, nu är det pinsam stämning här inne, de hade inte ens märkt
det. Så är det. Då röntgar de i alla fall med någon stav och kletar ju också in mina bröst, som också är en väldigt speciell liksom, situation där med oss tre. Och då ska hon, eller han är det som drar över, och då säger han att du är jättefrisk ung tjej, du har inte för stort hjärta liksom. Hur har de kommit fram till det? Och jag sa, det har bara varit de här siffrorna som de har då liksom,
sagt. Det är ingen som har tittat på hjärtat.
Nej, det är aldrig någon som har gjort det där.
Nej.
Så då fick jag ju liksom bara ändra om hela kartan. Och han sa att dina siffror ser helt okej ut. Jag kan tänka mig att de på vårdcentralen inte ser så mycket svåra fall.
Om man jobbar på akuten,
fall.
Då ser man ju folk som har hjärtat. Ja. Det här är verkligen det som är skillnaden, som jag blev väldigt tagen av när jag lyssnade på en polis som fick kolla på bilder från en crime scene. Och han sa, jag vet direkt vad som har hänt här. Och jag vet att den här crime scene är staged, för jag har varit på tusen jag har varit på tusen platser där folk har ramlat och slagit huvudet. Det ser inte ut så här. Det vet jag, för jag har sett det så otroligt många gånger, så jag ser ju att det inte ser normalt ut. Och det blir verkligen på samma sätt om han håller på och röntgar olika hjärtan dagarna i ända. Han ser olika 80-åriga män, 55-åringar som äter bacon varje dag, som håller på att kollapsa nu. Då vet han hur de hjärtarna ser ut. Han ser knappt någonsin hjärtat som ditt. Han bara, gud, det ser ut som i bilderna i böckerna.
Ja, exakt. Och han sa också det, att antagligen så, de gör sitt bästa på vårdcentralen, men antagligen så ser de inte folk som
mår riktigt, riktigt dåligt.
Exakt, för de går inte till vårdcentralen.
Nej, de har
de tar ambulans.
Ja, de åker ambulans. Det är därför den finns.
Så jag fick åka hem med goda resultat. Jag har fortfarande ont i hjärtat. Men det de sa var att troligtvis så har jag typ sträckt någonting. En muskel. För att tydligen den slags smärtan som jag har haft så länge.
Man sträcker sig så mycket när man blir äldre.
Ja,
det var faktiskt inte något som jag hade väntat mig. Alltså, man har hört mycket att det är sådär att man är stel och det är stiff och kompon, men det som det leder till är att man gör en hastig och
ja, då har man axberg i en vecka.
Okay.
Jag har också ont i den vänstra skuldran. Så antagligen har det då gått då igenom
gjort,
och strålar
igenom. Någon jävla rörelse där.
Och det jag vill komma till är att jag ligger där på akuten. De går igenom min journal och bara så här: du har varit inne precis för att ha tagit tester. Vad var det för då? Då fick jag berätta med hjärnprovet. Och sen så kom vi in på IVF:en som jag ska göra. Och jag bara, alltså jag blev så äcklad av den personen som jag är.
Jag förstår, du kände dig som någon som går till läkaren hela tiden.
Ja, och jag ser mig inte som det. Men jag är typ det.
Ja, rätt Lisa. Du har mycket olika problem.
Ja.
Med din kropp.
Och då är frågan.
Och ofta är de ju psykiska, det är det.
Ja,
så
exakt.
Så hur ska man veta?
Och jag känner också att är det för att jag inte tar hand om mig som jag får de här olika åkommorna? Är det för att det går för långt?
Du gör inte det så mycket faktiskt. Du tar inte hand om dig. Du stressar ihjäl dig.
Ja, men jag tycker ju inte det. Men jag förstår ju det. Alltså jag förstår det på papper. Men,
jo, men
jag känner
att jag
inte
jag tror
det
inte heller. Nej, visst, du har inte stressat kanske senaste 2 åren så mycket som du har gjort 10 år innan.
Nej, men
antagligen
så är jag ju stressad eftersom jag sover i 18 timmar och har hjärtinfarkt.
Jag tror också att tidigare stress, din kropp, alltså den bär med sig det. Och det, ibland tycker jag att det kan ta väldigt lång tid innan sådana där stresssymptom. Det är när man tycker att, men gud, alltså ni skulle ha sett mig för 2 år sedan, då var det stress. Jo, men det är nu det har kommit till kapp dig. Jag springer det nu. Alltså alla vet ju att om man springer det snabbt som man kan och sen stannar det, då man känner, oh, jag sprang alldeles för snabbt. Nu kommer jag att kollapsa och dö, det är svart framför mina ögon.
Jag känner typ att, alltså, att min kropp, att den, alltså, att den förfaller, det är något fel. Alltså, jag känner med hjärnvärdet att jag får problem med hjärtat, att den här jävla knäoperationen, alltså jag har ont när jag springer. Jag
faktiskt,
bara,
det är faktiskt mycket med åldern också.
Jo, men alltså, jag är 34 år.
Jo, men det är efter 30. Så efter 30 skulle jag säga att då måste du börja ta hand om din kropp för att den inte ska, alltså den kollapsar ju inte.
Då ska man
alltså, en 60-åring som lyssnar på det här säger ju,
grönsaker och,
ja, alltså, en 60-åring som lyssnar på det här säger, vänta ska ni få se på kollaps. Men om man jämför med att vara 22 och 32, så när du är 22, alltså du behöver inte vatten, du behöver inte sömn, du behöver ingenting.
Det är som att man är nyförälskad.
Och man blev ju så jävla bortskämd och tyckte, vadå tvätta ansiktet, kolla, oh, I'm doing every day. Jo, vänta du, ska du få se på andra bullar. Alltså att vakna av ett hår som ser okej ut, det händer inte när man blir äldre. Man vaknar och ser ut som en fågelskrämma.
Verkligen, en urmärglad fågelskrämma som bara hänger
där. Man ser ut som att, alltså, någon har gröpt ur ens inre.
Jag känner också att de har olika läkemedlen, de typ fuckar med varandra.
Du har helt rätt, alltså, du har börjat på starka mediciner.
Ja.
Alla som börjar på mediciner, alltså alla som är över 60 tar ju någon blodtryckstablett. Och då måste de ta en annan tablett.
Exakt.
Det är ett jävla system. Det är ju det där som många också blir helt galna i då, att de bara, det var aldrig medicin jag behövde bara sola mitt anus.
Ja, verkligen. Nej, men jag äter ju i alla fall inte ADHD-mediciner, för den känner jag, alltså den fuckade med mig too much alltså. Det var ju verkligen, alltså jag blev en annan person.
Du tog ju,
alltså,
centralstimulerande, det är väldigt starkt.
Ja, och så, nu ska jag ta järntabletter i ett år.
Ett år?
Ett år har jag fått utskrivet, Emily.
Han råkar trycka på fel knapp.
Ett år har jag fått.
Hur ska du kunna bajsa?
Jag har fått laxerande också, som jag ska ta i ett år. Det kommer ju fucka med mina tarmar.
Exakt, alltså, då är det fuckat för evigt.
Det känns som att, jag vill inte låta nu som en sån här foliehatt eller vad.
Nej, alltså, men vi hatar inte västerländsk medicin.
Nej, det är underbart. Alltså, jag tar Ipren, jag älskar det.
Ja, det är så jävla att det finns.
Det är bara att, jag tycker ibland att det kan vara läskigt när man är i vården, att de så här, lösningen på ditt problem är att äta den här tabletten i ett år. Och för att du inte ska bli hård i magen ska du också ta laxerande i ett år. Och då tänker jag, alltså jag har så känsliga tarmar.
Ni vet inte vems tarmar ni bråkar med.
Nej.
Jo, men det är ju det som är liksom lite som vården får kritik för, att de inte har det här holistiska. Alltså de kollar inte på
hela. Ja, skulle behöva 10% av det i alla fall.
Ja, och det skulle säkert, om de fick mer tid och kunde prata mer med varann.
Ja.
Om det inte var ny patient kom in hela tiden. Mm. Så skulle man ju hinna då sitta ner och okej, ska vi verkligen kolla igenom Lisa Borg?
Mm.
Som 18-åriga söker hon första gången. Alltså om de kunde få titta på
hela. Det
ja. Jag skulle önska att man kunde boka bara 1,5 timmar.
Kolla igenom
konsultation. Ja, kolla igenom.
Hälsokontroll.
För många vill ha det. De hinner inte, för alla gamlingar är så sjuka.
Ja, men kanske man försöker göra det privat då. Och så får man spara ihop till det en gång per år.
Det kan du.
Eller en gång per liv, men jag. Försa mig.
Försa mig ofta jag kommer gå, eftersom jag söker vård som en galning. Vet du vad man i alla fall borde få? Det tycker jag faktiskt att svenska systemet, jag förstår att det redan är väldigt belastat, men jag skulle önska att när man fyllde 50 då fick alla gå på en hälsokontroll.
Ja.
För jag tror att det skulle också lugna många, för många är jättefriska.
Mm.
Fast de tror att, gud, jag är rakt på väg mot cancer nu.
Jag tycker det är så himla obehagligt också att de inte ser varandras journaler.
Mm.
Olika instanser. Så jag känner bara, skriv journal så att alla kan se. Det finns säkert en supergod anledning att man inte ska få det.
Ja, men jag tror att det är när du går privat, för de kan ju se vad som händer på vårdcentralen.
Jo, fast det verkar inte tydligt, för de frågar, vart gick du när du, så måste de söka, gå in i olika.
Det är inget bra system helt enkelt.
Det kommer inte upp en solfjäder med mina information. Utan de måste klicka sig in, och då är det inte lätt att få en överblick.
Nej. Gud.
Så jag får ju berätta, jag har bytt, de får inte upp så här, byter vårdcentral från det här till det här under utredning av hjärtat. Det vill man ju att det ska stå med stora bokstäver.
Men du går privat ju med det.
Med vad?
Med hjärtat.
Nej, jag går ner i stan.
Ja, den är privatklinik.
Jaha, men det är...
Du går på privat vårdcentral.
Men genom statlig...
Ja, de får betalt av staten för att du går dit. Men du går till en privatklinik. Jaha. Så de har inte samma system som akuten, för akuten är kommunal.
Men jag tycker så fort det är så här, betala 150 kronor genom staten,
då
så
borde
den...
Det är det.
Ja, men då borde den journalen synas. Fall, för att det är ju jämfört.
Men de har olika system.
Ja, och det är det jag menar. Det är så jävla
obehagligt. Men det går inte därför att en privata måste få välja vilket system de kan ha. De kan inte tvingas ha samma som regionen har.
Men då blir det tokigt att staten kan tänka sig att man får gå igenom dem. Eftersom att det inte syns.
Ja, alltså du måste ju inte gå igenom.
Jag tycker inte det var tydligt.
Nej, det har inte varit tydligt för dig.
Nej, verkligen inte.
Men då upplyser vi alla nu att går ni till en privat klinik, så kan
man
bara den privata klinik. Ja, om den inte heter alltså Svartbäckens vårdcentral.
Okej, så den jag går till här är också i
Rosenberg. Alla de är privata. Det är bara de som har en del region logga.
Ja. Och då kommer journalen in.
Då har de samma journalsystem. Nej, vi upplyser nu. Att går ni till en regional?
Inte konstigt att de är intresserade. Jag ligger där och är så stressad. Vad fan?
Ja, nej, de ser inte för du går till privat.
Okej.
Så den privata har ju liksom en egen. Så säkert om det är Aleris, och alla Aleris kliniker är samma.
För de fick ju upp i alla fall mina senaste tester. Men då var jag tvungen att säga vart det var. Så då kunde de säkert söka på det då.
Möjligt. Men gud, vad vissa finns i 1177 och sådär. Men jag, nu pratar jag utifrån min erfarenhet på folktandvården. Att jag kan inte se om de går till en privat klinik. Då finns inte det. Men alla folktandvården de någonsin har varit på syns på datorn.
Ja, för jag upplever när jag säger vart jag har gått.
Då kan de leta upp det.
Då kan de se det. Men skitgulligt också när jag kom in på akuten. Att de frågar, finns det någonting som vi inte får titta på? Eller är det något som är hemma? Att du är här och sådär.
Mm.
För att skydda för är, kvinnor alltså som blir slagna.
Alltså på akuten, de får se det ena och det andra.
Måndag, lika och olika.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag ska prata om något som jag uppskattar otroligt mycket i film.
I film?
Mm. Mm-hmm. Och det heter tysta scener.
Okej.
Okay. Jag är väldigt, väldigt svag för no dialogue. Mm. Det är som att jag tycker så mycket om att prata. Och jag tycker mycket om ord och språk.
Mm.
Men jag tycker, alltså jag gillar nonverbal kommunikation nästan mest av allt.
When you say nothing.
Verkligen, verkligen. Ronan Keating sjöng till mig när jag var 10 år gammal och jag släppte aldrig det.
Ja.
För mig blir det att ju mer man pratar om någonting så förstörs det på ett sätt.
Mm.
Jag gillar att det är bara outtalat och alltså det behöver inte intellektualiseras. Ingen behöver tänka kring det. Vi behöver
ofta
inte...
så räcker ju heller inte orden till.
Absolut. En bild säger mer än 1000 ord. Har du hört det? Ja. Får höra igen.
Mm.
Ja, men så jag är väldigt svag för scener där man tror att det ska sägas något och inget sägs.
Okay.
Att det ska liksom vara så här att nu kommer de säga jag älskar disen och så säger de inte det. Då blir jag då ger jag mig lite 2 tummar upp. Så säger jag en gång till, spola tillbaka, kolla en gång till på scenen. David, låt mig vara, jag har egen tid. Jag vill kolla en gång till på den här scenen. Men nu ska jag ta upp 3 sådana exempel.
Oh.
Och du har sett 0 av dem skulle jag säga.
Mm.
Och det kommer vara, alltså det här kommer gå från högkultur till lågkultur. Mm. Highbrow till lowbrow skulle jag säga. Och vi börjar i lowbrow.
Mm.
En tonårsfavorit, personlig favorit, The Vampire Diaries.
Mm.
En serie som kom precis när Twilight hade blivit stort och som höll på alldeles för länge. De hade 3 helt otroliga säsonger och sen hade de 5 helt bedrövliga säsonger som jag inte ens har orkat kolla klart på.
Mm-hmm.
Ja, därför att det funkade bara inte. Alltså det är för svårt också, de ska göra typ så här 24 avsnitt som är 1 timme långa. 40 minuter är det någon dag, men 1 timme mer reklam.
Mm.
Jag var väldigt svag i Vampire Diaries för ni som har kollat. Catherine, den onda tvillingen då till huvudkaraktären. Det finns en som är mjäkig, snäll, aldrig gör något fel. Och sen så finns det Catherine som bara gör massa fel och bara skojar runt och har hur kul som helst. Topp, topp, topp favorit för mig.
Gillar du ofta de onda?
Alltså jag gillar ofta de onda, men jag vill inte alltid att de onda ska vinna.
Nej,
men de är absolut
de onda.
Och jag skulle säga att Vampire Diaries, det som jag tyckte de fick bra till i början är Catherine som skurk och sen hade de en annan skurk som heter Klaus.
Mm.
Och båda de 2 skurkarna var top tier.
Mm.
Jättebra, alltså det blev hur bra som helst med dem. Och sen när de skulle ta in andra skurkar så blev det inte lika bra. Och alltså så är det, de borde ha slutat efter 4 säsonger. Det är det, för att någon ville tjäna mer pengar.
Mm.
Och så det här är verkligen tonårsdrama.
Mm.
Så det är kärlekstriangel och det är olika liksom. Musiken är ju helt otrolig. Alltså det är ju alltid bara olika popdängor. Melodrama är det verkligen. Och den scenen jag ska prata om utspelar sig under verkligen ett sånt. Det är en låt, jag kan spela upp några sekunder Lisa, så kommer du, jag tror du kommer känna igen den här låten.
Hmm. Men jag känner igen. Praying that you and me might end up together. Ja. Mer.
Like wishing for rain as I stand in the desert, but I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven.
Fiffa.
Du förstår själv Lisa, det är den här låten som spelas.
Okay.
Vi är på 1:a avsnittet i säsong 3.
Mm.
Slutet av säsong 2. Så jag berättar för dig nu Lisa vad som händer i den här serien.
Mm.
Så du fattar hur sjuk den är.
Mm.
Klaus som jag har berättat om, han är världens äldsta vampyr.
Ja.
Okay? Han har funnits i över 1000 år.
Mm.
Och han är ute efter våran huvudkaraktär Elena.
Mm.
En oskyldig 18-åring eller vad hon är. Från en liten stad som 2 tyvärr 150 år gamla bröder blivit kär i.
Mm.
Som alltid är det. Sjuka åldersspann på de här.
Mm.
Och alltså kan du tänka dig Lisa att vara 150 år och bli kär i en 17-åring?
Nej.
Nej, svaret på frågan. Nej, det kan jag faktiskt inte tänka mig att det skulle hända. Men i alla fall, så de har fått reda på något vis då att den här Klaus är ute efter henne. För att hon är något särskilt väsen som alltid. Och hon är från början tillsammans med den snälla brorsan som heter Steffen. De är ihop och sen kommer den lite ondare brorsan Damon in och blir allas stor favorit. Han är mycket mer, han är mer svärta, han är mer liksom lite, han är bad boy. Och hon börjar dra sig mer och mer mot honom. Han blir väldigt kär i henne och det börjar bli att hon liksom, hon väljer alltid Steffen, men det är som att hon vill ändå prata ibland med Damon om ditten och datten. Vi har fått veta tidigare i serien att om en vampyr blir biten av en varulv så dör de. Det är liksom det enda förutom solen som kan döda dem då. Och såklart om de får en sån där påle i hjärtat. Det känner vi till. Och nu har brorsan Damon blivit biten av en varulv. Och vi har också fått veta tidigare att det enda botemedlet om man blir biten av en varulv, det är Klaus blod. Eftersom att han är den här specialvampyren då. Dricker man hans blod, då klarar man sig.
Han är den äldsta.
Han är den äldsta. Han är specialis totalis. Och nu har Damon då, brorsan, blivit biten. Och Stefan, den snälla brorsan, beger sig till Klaus för att be honom om blod så att han kan rädda sin bror. Det är väldigt viktigt för honom. Han bryr sig jättemycket om sin bror. Och de har liksom de bråkar, men de har känt varandra i 150 år och de älskar varandra. Så han är där och då säger Klaus till honom, det som jag ska berätta lite tidigare, att Stefan är så kallad ripper. Om han dricker blod så är han är som alkoholist med blod. Han kan inte bara dricka lite, då dricker han helt sjukt mycket och så blir han som en annan person som bara åker runt och mördar folk. Okej? Okay? Det vet vi sen tidigare, men nu Lisa, nu liksom nykter alkoholist. Så han dricker bara djurblod då. Såklart. Så Elina ska kunna vara tillsammans med honom utan att han är mördare. Så han mördar bara olika kaniner och rådjur. Och när han kommer till Klaus så säger han, du måste rädda min bror, kan jag få lite av ditt blod? Och Klaus säger, nej, jag tycker inte om att vara snäll, men jag har hört om dig och jag har hört att du ska vara jävligt kul när du dricker blod. Då är du en sån person som jag skulle kunna tänka mig umgås med. Som är lite off the rails. Så om du dricker allt det här blodet då, så får han typ 2 blodpåsar eller vad det är. Så han vet att om jag dricker så mycket blod kommer jag aldrig liksom kunna hämta mig igen. Vilket per definition innebär jag kan då inte vara med Elena, för då kommer jag döda henne.
Vill du offra dig eller honom?
Exakt. Så han måste välja, vill du offra den här stora kärleken då, som hela serien handlar om att de är så otroligt kära, eller vill du att din bror ska dö? Så han väljer såklart att dricka blodet så att Damon får den där lilla bloddroppen från Klaus och slipper dö. Det är slutet av säsong 2. Nu är vi på första avsnittet i säsong 3 och scenen som jag tycker om. Okej? Okay? Och det som har hänt nu är att liksom, det har gått tid mellan de olika säsongerna och Steffen är med Klaus någonstans. Och det är som att både Damon och Elena har väldigt dåligt samvete och försöker rädda honom från sig själv då. De vill liksom gå och hämta hem honom och säga vi ska hjälpa dig så du blir nykter igen. Men det går inte så jättebra. Eftersom att Klaus finns där och han är världens starkaste vampyr. Och det händer massa under avsnittet som gör att i slutet när den här låten börjar spelas så är många i liksom jobbiga situationer. Damon mår dåligt eftersom att han har blivit kär i sin brorsas flickvän. Ganska själviskt försöker han också sno flickvännen från Steffen och Steffen har nu precis offrat sig för honom. Så han känner sig väldigt, han mår ju dåligt. Elena är ledsen därför att hon håller på att försöka hitta Steffen, men hon börjar bli mer och mer kär i hans bror Damon som hon är med varje dag. Så hon mår skit. Och då börjar den här låten spelas. Det är också Elinas födelsedag. Så hon håller på och gör sig i ordning inne på sitt rum. Och vi får se Steffen, han är i någon bar någonstans med Klaus och håller på att tortera någon kille. Så han mår också jättedåligt. Eftersom att han nu liksom, han vill inte vara den här onda personen med henne. Så han tar upp sin telefon och slår in utan att ha numret sparat Elinas nummer. Han är så ledsen. Det ser ut som att han ska börja gråta. Han är helt panik. Och musiken spelas. Och Elina svarar, hallå? Från okänt nummer. Och ingen säger någonting. Det är bara tyst i luren. Han står bara tyst och vill bara egentligen säga till henne, kan du komma hit och hjälpa mig? Men han vågar inte säga det för att hon får inte utsätta sig för fara då, var det? Och hon vet inte vem det är som ringer. Hon inser, hon säger typ så här, är det du Steffen? Det är typ de enda orden som sägs. Och jag sitter som ett ljus hemma i min som får känna yes. Inga ord ska sägas i detta samtal. För det är det här som tonårstjejer sällan gör. De låter inte mig fylla i, utan de säger, nej, jag ringde dig var det på grund av det här. Men snälla, det ville jag komma på. Det var min grej. Jag ville tänka på varför ringer Steffen och att jag är också väldigt svag för att det är bara hon som kan göra honom eller liksom henne han behöver då. Kärleken. Jag vill ju vara Elena då som sitter hemma och håller på och broderar eller något och så ringer killen som han säger.
Och är tyst.
Och är tyst, ja. Inte ett ljud ska sägas. Från killen.
Men båda vet ju. Det är det.
Exakt. Båda vet vad som pågår. Det andas i olika lurar. Punkt slut. Scen nummer 1. Scen nummer 2. Då kommer vi till min favoritfilm av Martin Scorsese, en väldigt känd regissör. Han har gjort filmer som killar älskar. Taxi Driver, Tjuren från Bronx, Goodfellas. Den är många killar som gillar. Maffiabröder. De missar ju, precis som de älskar Wolf of Wall Street, så får de bara en känsla för de där första 20 minuterna när de mår jättebra, grabbarna. Det är kokain överallt, det är bara det de kommer ihåg. De kommer inte ihåg sen när de ligger på botten. Det är, ingen bryr sig. Han vann Oscar för bästa film för The Departed. Och jag tror till och med att Scorsese vann bäst director, att han fick bästa regissör. Och jag vet att många så här filmkillar killar tycker att det är så konstigt att han vann för den som inte är hans bästa film. Mm. Han borde ha vunnit för Goodfellas eller Wolf of Wall Street då. Håller inte med om det. Jag älskar The Departed. Jag kan kolla på den om och om och om och om och om igen. Mm. Den är så fucking bra. För det första älskar jag Leonardo DiCaprio. Han är huvudrollen i den här filmen. En av hans verkligen bättre roller.
Mm-hmm.
Det här är exakt den typen av roll jag gillar när han spelar. Han är lite sådär Charlottes kill-typ.
Mm.
Ruffig,
mm.
men försöker ändå.
Mm.
Du vet, han har inga...
Kommer undan lite, eller?
Ja, men han har... Alltså, i hans rum står det bara en säng.
Ja.
Och han bara sitter på olika... Han vet inte vad han ska vara. Han är helt vilsen.
Ja.
Plotten för den här filmen är att det är liksom... Vilket är en jävligt bra plott. Det är två infiltratörer i varsitt ställe. Leonardo DiCaprio är en polis som mm. låtsas vara i maffian. Och sen är det Matt Damon är maffiasnubbe som låtsas vara i polisen. Eller mm. han är polisen, men han... Ja. Så de försöker hitta varandra
mm.
i den här, hela den här filmen. Och i den scenen som jag ska prata om, då är det också ett tyst telefonsamtal.
Mm.
Därför att Leonardo DiCaprios, liksom, den som tog hand om honom, den som var hans, han som han jobbade med inom polisen, har mm. blivit mördad.
Mm.
Kastats ner för ett tak av maffian. Så han är väldigt orolig. Han håller på att packa upp sina grejer. Han måste fly, känner han. För att den enda som vet att han är polis just och inte är i maffian är den här snubben. Och nu är han död.
Oh, det är då de måste ta fram det där brevet som de har i
Johan Falke.
Ah.
Johan Falke, är inte han också? Frank Wagner är också i den här situationen, va?
Ja, ja, ja.
Att han bara, ja. Det är ingen som vet att Nej. Jag de tror bara att
då
jag är
högt, ta fram brevet,
högt
ta fram
uppsatt. Brevet. Jo, men och i hans brev är det ju bara en smile. Det står inte hans namn.
Oh,
men då
är... Så jävla panik.
Japp. Och den situationen är nu. Och han har varit helt, han är stressad hela filmen. Mm. Men han säger också att när jag blir stressad så syns det inte på mig. Mm. Så han har ju liksom kolibripuls, men mm. ser helt lugn ut. Och Matt Damon jobbar för polisen. Så han har fått in liksom allt bevis från när den här gubben har dött.
Mm.
Däribland hans telefon. Mm. Så han öppnar den och ringer senast ringda numret.
Mm.
Och Leonardo DiCaprios telefon börjar brrr. Och han ser att det står liksom den döda polisens namn. Så det är ganska länge som han bara tittar på telefonen. Han svarar inte. Matt Damon ligger på. De sitter liksom tysta och kollar på telefonen. Det blir så jävla tajt mellan dem. Alltså, de får aldrig prata med varandra. De är liksom varandras största fiender. De vet inget om varandra. Han ringer igen och Leonardo DiCaprio svarar till slut. Men de är båda bara tysta.
Mm.
Och sen lägger på. För att ingen vågar säga någonting.
Nej, det är närvaro
alltså,
liksom.
Det är så spännande när man tittar på det. Alltså, jag sitter ju bara och tänker, vad ska de säga, vad ska de säga? Och sen när de säger inget så känner jag, perfekt. De ska inte säga något. Ingen vågar säga det första ordet. Det är scen nummer två. Scen nummer tre som jag kommer prata om. Det här är min absoluta favorit. Den här är bättre än alla de andra.
Mm.
Och det här kommer från min... Alltså, det här är nog nästan min favoritfilm. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har sett den filmen.
Mm.
Och jag har nästan aldrig satt på den här filmen utan att kolla hela och tänkt, hur kan det vara 10 minuter så är det 2 timmar?
Oh.
Det går så fucking fort.
Okay.
Varje gång jag är ledsen och David inte vet vad han ska göra, så jag ska sätta på den där filmen. Mm. Han kommer aldrig ihåg vad den heter, men han vet ju vilken film det är.
Mm. Som när Henrik sitter på kammit till mig.
Exakt, det kan ju verkligen, många är ju sådär. Jag vet att det kan vara så här, ska jag ringa din syster?
Mm.
Alltså de vet vem som gör att man blir glad.
Mm, verkligen.
Ja, och för mig är det då den här filmen som heter Stolthet och fördom.
Mm.
Som många säkert hört.
Det är alldeles för svårt för David att komma ihåg. Alltså jag hade aldrig kommit ihåg det själv.
Nej, nej, nej.
Det är för
nej,
svåra
alltså
ord.
Han kan ju också säga, ska jag sätta på den där känsla och människa? Alltså,
ja, exakt.
Det var två ord som är liksom... Nu säger de bara, ska jag sitta på filmen med han från Succession? För det är en av skådespelarna.
Mm.
Mm. Så det har ju satt sig för honom då. Mm. För att det är också så otroligt olika liksom, roller. Han kan inte fatta att det är samma kille.
Mm.
Det är en bok skriven av Jane Austen någon gång på 1800-talet.
Mm.
Hon skrev ju mycket böcker som blev väldigt populära.
Mm.
Och de handlar nästan alltid om hur systemet såg ut på 1800-talet med att man var tvungen att gifta sig för att få några pengar.
Mm.
Om, särskilt om man var kvinna då, för hon var kvinna. Och det här är hennes mest populära, Stolthet och fördom. Och den liksom, det här typen av kärlekshistoria tolkat så många gånger. Det är som Bridget Jones dagbok är baserad på det. Det är många som är baserade på liksom att först så träffas man och så bara tycker man jätteilla om varandra och så var det bara olika missförstånd och så var det vi hela tiden.
Mm.
Vi var kär i varandra hela tiden. Det finns många bra scener i den här filmen. Mm. Eftersom att jag har kollat på den 1000 gånger så kan jag ju alla scenerna utantill och jag känner bara att alltså, jag kan ju, fast dialogen är så fucking svår så kan jag ändå hänga med och säga det de ska säga för att jag bara sett den så otroligt många gånger. Men min favoritscen kommer i slutet. Huvudkaraktären heter Elizabeth.
Mm.
Hon är näst äldst av sina systrar och hon är inte så intresserad av romantik och hon säger lite vad hon tycker. Hon är lite liksom, hon bryr sig jättemycket om sin familj och hon bryr sig inte så himla mycket om status.
Mm. Inte den typiska huvudpersonen.
Nej, hon är inte så där fin flicka som hon borde vara i den här tiden. Framförallt hennes syster är så jättefin och snäll och säger alltid rätt saker, men så är inte Elizabeth. Och hon lär känna en grabb som heter Mr. Darcy och han är jätterik och han är också väldigt stuck up. Han är jätte liksom
näsan är väl.
Ja, arrogant bara.
Mm.
Så hon hör honom säga att hon inte är så vacker. Mm. Eller så hon ser OK ut. Det är någon som säger bara, "Åh, Lizzie Bennett", som hon heter. Hon är så så, åh, den är också vacker på den här balen då. Och så säger han bara, ja, helt okej, men hon pratar för mycket eller något sånt där, säger. Så hon bara känner att, ja, den där mannen ska man ju knivhugga. Sen, de råkas liksom hela tiden och pratar med varandra. Och hon liksom är lite spydig mot honom hela tiden. Och liksom kommer med olika gliringar, för det är hon liksom duktig på. Hon är liksom duktig på att prata och pika. Så han blir sakta men säkert kär i henne. Han tycker hon är helt otrolig. Men han är också väldigt liksom som man ska vara. Så han vet att han inte borde gifta sig, men hon har inga pengar. Och han har jättemycket pengar. Och hennes familjs status är mycket lägre status än vad hans familj.
Ja, han kan inte ta med henne någonstans, för hon kommer ut
dem. Då är det rätt, att hon babblar för mycket. Hon är inte som hon ska vara, och han är väldigt proper. Men sen börjar det regna, och de ses under ett tak. Det här är inte egentligen den scenen jag ska prata om, men vi kommer dit, jag ska berätta hela filmen. Jag kan inte hålla mig. De ses under ett tak och hon har ingen aning om att han är kär i henne. Hon tycker att han bara verkar tycka att hon är helt jobbig hela tiden.
Ja, hon kommer ihåg elaka orden han har sagt.
Exakt. Det enda hon har fått som kan vara en signal på att han känner någonting är att han tar hennes hand när hon ska gå upp i en vagn. Så hjälper han henne upp liksom. Och sen så spänner han sin hand på ett särskilt sätt efteråt, som att han har känt väldigt mycket när han tog i hennes hand. Och det här klippet, alltså, om du någon gång söker på stolthet för den, så kommer det här klippet komma upp. Han gör sådär med hennes tjej, blir helt galen och säger ja, if only. Men sen så regnar det otroligt mycket, och han berättar för henne att han är helt otroligt kär i henne. Han berättar att
fast under taket.
Ja, det bara regnar, och han säger, jag vet att jag inte borde vara kär i dig, det är så mycket som talar emot oss, men jag är helt sjukt kär i dig och jag vill gifta mig med dig. Och hon har då fått höra att han har varit väldigt taskig mot en annan kille som hon gillar. Han har gjort något med att, så att den killen inte fick pengar, så hon är redan lite sur på honom och tycker att han är en riktig idiot. Och han pratar väldigt illa om hennes familj när han friar och säger, jag vet att jag inte borde vilja vara med dig, din familj har ju så låg status. Så hon säger att, tror du någonsin att jag skulle tacka ja till det här frieriet? Du har precis sagt att jag är helt bedrövlig, men du kan ändå tänka dig att gifta dig med mig. Så du är den sista personen jag vill gifta mig med. Jag lever hellre under en sten än med dig. Och då blir han förkrossad. Så då ska de inte vara med varandra längre. Hon har också fått veta att det är han, hennes syster var liksom på väg att bli förlovad med en kille som hon var väldigt kär i. De var kära i varandra. Och sen har Darcy sagt till killen att jag tycker inte du ska gifta dig med den där tjejen, hon verkar inte så intresserad av dig. Så det är också liksom en grej som hon har fått veta om honom, att han har dels gjort så att hennes syster har blivit helt förkrossad som inte fick gifta sig, och sen så har han varit taskig mot den andra med pengarna. Och nu står han och säger att min familj är bedrövlig, så att hej då, personen på planeten. Och sen så liksom under filmen så får hon höra mer och mer att de här sakerna hon har trott inte stämmer. Han förklarar varför han trodde att hennes syster inte var kär i hans kompis, och han försökte rädda sin kompis då från att få hjärtekross. Och hon säger, min syster visar aldrig sina känslor, hon är bara en stängd bok, men hon är extremt kär i den där killen. Han säger, ja förlåt, jag visste inte det. Och den andra killen har bara ljugit, det var inte så med pengarna, det var tydligen tvärtom. Och sen så har Lizzie en yngre syster som är liksom lite, hon är väldigt, hon tänker inte innan hon agerar, och hon är väldigt liksom fåfäng, och hon är verkligen sådär stereotypiskt tjejig och lite slampig. Det är liksom slampig på 1800-talet, så hon har någon ankel framme då när man inte gör det. Och hon har nu flytt med en kille då, vilket man inte får göra. Då är det skandal liksom. De måste gifta sig nu, annars är hon körd för evigt och hela familjen är körd för evigt. Så Lizzie bara gråter och gråter och gråter. Och Darcy fixar det här då. Han åker och träffar den här killen, ger honom enormt mycket pengar för att han ska gifta sig med hennes syster då. Och när hon får höra alla de här sakerna så blir hon ju, då känner hon att okej, nu börjar jag känna mig lite mer kär i den här killen. Som jag tidigare sa, att jag bor hellre under en sten än ens prata med dig någonsin mer. Så de har blivit kär i varandra på håll då, men han vågar inte tro att hon är kär i honom igen.
Nej.
Men det har hon i alla fall blivit. Och sista scenen är liksom när de ska få ses efter de har fattat att båda är kära i varann. Han har varit till hennes pappa och frågat om han får gifta sig med henne. Och hon har varit till sin pappa och pappan har sagt, varför skulle vi gifta med den här? Du har ju sagt att han är den värsta stroppen, jobbigaste mannen på planeten. Hon har sagt, ja jag har haft fel, jag är otroligt kär i honom. Och då har sagt, ja då är det klart att gifta sig med honom, jag har inget att säga emot här. Och så ska hon gå ut och möta honom. Och då kan du förstå varför jag gillar scenen, därför att det är morgon. De har varit uppe hela natten för de är så otroligt kära då. De kan inte sova.
Nej.
Vem kan sova när man har blivit nykär? De är liksom ute på ett stort fält som en äng. Och så ligger det liksom dimma över hela marken, för det är lite kallt. Och han kommer att gå där bortom, ja vad nu gör där borta vet vi inte, men det blir en jättesnygg scen. Han kommer att gå där över ängen och det är dimmigt. Och hon går fram till honom och han säger igen att, om du inte vill ha mig den här gången, då ska jag aldrig mer ta upp det. Men jag är fortfarande jättekär i dig och jag skulle vilja gifta mig med dig. Och hon säger ingenting, men hon nickar typ som att, ja jag kan tänka mig gifta mig. Och så tänker man att nu ska de få sin stora kyssscen. Men då blir man glatt överraskad, för det blir ingen kyss, utan de lägger bara pannorna mot varandra. Och mellan liksom pannorna, för de är filmade i profil, så ser vi hur solen går upp där bakom. Så då känner jag, ja, my life is complete.
Alltså det är ju verkligen någonting när man, alltså du, för du, där får ju du se, för man ska ju kyssas där. Det är det som är den vanliga
det kärleken, menar jag.
Så det blir nästan med att de har ännu mer än det vanliga som
exakt,
är i filmen.
Exakt, exakt, de går inte på det, det är uppenbara. Och det är också liksom, de skulle nog inte ha kysst de där två personerna i den tiden, för de är inte såna personer. Nu är de i och för sig själva som de hade kanske kunnat göra det, men det är som att det de har är starkare än att man ska hålla på och pussas.
Alltså på det här temat så har jag verkligen någon idé i mitt huvud, att jag ibland tänker på folk och kan trösta dem, eller att jag tänker att de tröstar mig. Och att jag typ är säker på, eller så här.
Som att man ser samma måne, menar du?
Exakt. Om vi säger att man har gjort slut med någon som man kanske inte var kär i eller så.
Då vet man, nu tänker den på mig.
Ja, eller åtminstone den har tänkt på mig inom den närmsta tiden. Och nu tänker också jag, så våra tankar möts. Det är en så jävla fin tanke, som att man kan verkligen trösta varandra fast man inte är med varandra. För att man vet att båda har varit med om det här traumat och båda mår dåligt på varsitt håll. Och nej, man kan inte prata med varandra med ord. Alltså man kan ju säga, jag brukar liksom tänka så här, det kommer bli bra och jag förstår att du är ledsen. Alltså så. Men jag fattar att de orden kommer inte fram.
Nej.
Men jag tycker bara att det är precis som du säger, att man ser samma måne och samma sol på himlen, eller samma stjärnor, att det är så här, vi har samma himmel. Och när man vet att någon har ungefär samma tankar, så kan man liksom ändå prata med varandra.
Jag minns också när jag bodde i Stockholm. Eller Stockholm, jag bodde i Flämpan i alla fall. Då hade David köpt likadana skor till oss. Och då minns jag verkligen att när jag tittade på de skorna så kände jag, ja, det var verkligen samma måne, som att vi har samma skor.
Ja, du vet att han också tittar på ner, sig på morgonen.
Ja, vi tittar ner på samma utsikt. Samma tåsikt. Och det är ju, alltså, det är ju som att vi människor är inte tillräckligt utvecklade för att kunna vara telepatiska.
Nej.
Men vi är kanske det ändå, fast vi inte fattar det. Du menar, det är som att en hund fattar inte alltid. Alltså när de har...
Ja, men det är som att kravet för att vi ska kunna kommunicera är så stort. För då måste vi kunna säga, hej, hur mår du? När man ska kunna säga, bra, tack, du då?
Idag har det varit
tufft. Men egentligen så räcker det ju bara med att man ser samma måne. Man vet att båda är ledsna. Så att man kan verkligen, om man bara blundar och tänker på den personen, så är man ju med den personen. För den är också ledsen.
Det här killar tror, när de säger att vi vill prata för mycket om saker. Alltså nu generaliserar, men ni förstår ju. Om man är med en kille som säger, åh, du vill alltid prata sönder saker, eller du vill prata för mycket om saker. De tror att man håller på med den här telepatiska kommunikationen. Men om den bara går åt ett håll, eller att du faktiskt har svarat något annat telepatiskt än vad han har trott, då funkar den inte.
Nej.
Då måste vi säga med ord. För att ja, det vore lättare att prata med panna mot panna. Ja, det är det bästa. Men om den inte funkar, då måste man ta till orden. Man kan inte bara då, men låt mig bara prova med pannan en gång till, så ska du få se.
Ja, men det är som att när man är på väg åt samma håll och vill samma sak, då behöver man inte prata.
Nej.
Det är ju så fort man känner att så här, vi vill åt olika håll, eller vi tänker olika, det är då man måste prata. Sen kan man bara lägga,
uppfatta saker helt olika. Du tror att det är så här, jag tror att det är så här, då måste vi prata igenom. Men om vi båda uppfattar det exakt samma, alltså har man en blick med sin bästis när det är någon som sa något lite tokigt, vi vet båda vad vi ska prata om senare.
Ja, det är som när Charlotte skickar när det är 22-22, en bild bara på sms.
Då skriver jag, hej, vad menar du med det här?
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge gärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra!
Hejdå! It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.